Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Sportfanten spelat av den första halvleken när polis smyger bakom backlinjen och spelar in den i mål i läge och det är mål igen. Det är nog Trojstadsson som är målet.
Redan 2-0 för Malmö. Riktig maktdemonstration hittills.
Efter Arne Trojstadssons 2-0 mål i sista omgången var Malmö FF svenska mästare ett tag. Innan Djurgården lyckades hämta upp ett 0-2-underläge borta mot IFK Norrköping och ta den där poängen som säkrade SM-guldet. Det innebar att den isländske landslagsmannen ännu inte vunnit något i den himmelsblå tröjan. Och frågan är om han får chansen i år. Coronaviruset har ju som bekant lamslagit den europeiska fotbollen. Och i den här podden resonerar Trojstadsson kring Islands kommande EM-playoff, att eventuellt behöva spela inför tomma läktar och risken att hela EM-turneringen kan behöva flyttas framåt i tiden. Och redan har coronaviruset satt spår i Malmö FF.
Här, då är det liksom, vi skakar inte händer, alltså vi hälsar inte. Vi har stoppat det, det är spritt nästan i varje hörn och så, alltså alla sprittar och tvättar händerna och försöker toucha nästan ingenting, så det är lite sådana skakigt.
Och vi pratar om förändringarna i Malmö FF när Jon Dahl Tomasson nu tagit över som tränare efter hårdföre Ove Rössler som fick lämna klubben trots att han tog MFF till två raka Europa League-slutspel.
Ibland var det för hårt. Så, men han hade den tränaridén liksom att det är hårda mentalitetet liksom att det är inget gnäll och allt ska vara tipptopp. Och vissa spelare, alltså det självförtroende sänks ner hos vissa spelare när du får sån, när någon skäller på dig konstant liksom. Såklart, det blir irriterande.
Och vi pratar om den omdiskuterade tacklingen från Djurgårdens Haris Radetinac som höll islänningen borta från spel en dryg månad. En smäll Radetinac bad om ursäkt för i ett sms, men där Traustason ännu inte replikerat.
Ja, det var jag inte skyldig honom någonting. Jag behöver inte svara på en ursäkt.
Utöver detta pratar vi om det isländska fotbollsundret, om hur han blev nedtryckt av tränare under sin proffssejour i Österrike och Grekland, om skillnaden mellan Lars Lagerbäck och Erik Hamrén som förbundskaptener för Island och varför han tycker att svensk fotboll borde gå över till höst-vår och mycket annat. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
Ålder, det fyller 27 år.
Bor?
I Malmö.
Familj?
Familj har jag.
Utbildning?
Utbildning.
Education?
Nej, jag har inte fått, jag har inte klarat min education.
Lön?
Nej, jag har min lön.
Är den bra?
De är bra.
Vad kör du?
Volvo.
Vad läser du?
Inte så mycket för tillfället.
Vad tittar du på?
Tittar du nyss på Formel 1.
Vad lyssnar du på?
Future.
Vad spelar du på?
Min PC-dator hemma.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Cristiano Ronaldo.
Vilket är ditt favoritlag och varför är det ditt favoritlag?
Manchester United. Det var ja, min pappa. Det var hans favoritlag också, så det var ingen fråga.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
EM 2016.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Slippa val.
Vilken är den bästa tröja du har bytt till dig?
Jag är inte så bra på det, men Kovacic.
Vilken är din favoritfilm?
Shawshank Redemption.
Vilket köp ångrar du?
Inget tillfället, nej.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Isländska kan jag säga. Jag är ganska bra på det.
När var du riktigt lycklig senast?
Igår.
Vilken var din tuffaste kris?
Det är 1,5 året ute i Europa.
Gudmundur Benediktssons klassiska referat av Arne Treustassons avgörande 2-1 mot Österrike är ett bestående minne från 2016 års EM. När nu de fyra sista lagen till EM 2020 ska tas ut har Island goda möjligheter att ta sig till sitt tredje raka mästerskap. Men då måste man först besegra Rumänien på hemmaplan i en playoff-match och sedan slå vinnaren av Ungern och Bulgarien på bortaplan i en annan playoff-match. När jag träffar Arne Treustasson den 11 mars lever fortfarande hoppet om att matcherna ska kunna spelas, dock troligtvis utan publik. Så här några dagar senare känns det föga troligt att playoff-matcherna blir av, och väldigt mycket tyder på att sommarens EM-turnering kommer att skjutas upp antingen till i december eller till sommaren 2021. Snart är det ju playoff för Island. Jag vet att efter denna publiceras fredagen den 20 mars tar de ut truppen. Erik Hamrén, hur spänd är du inför det?
Jättespänd. Det kommer vara, det är roligt att få sådana stora matcher också. Det året startar med, först med ju Wolfsburg-matcherna, så, och nu är de avklarade. Så nu är det 2 stora matcher igen nu i mars med landslaget. Så ja, det är ett stort år.
Du hade lite skadeproblem. Hur nervös är du för att missa playoff?
Nej, jag var aldrig orolig. Men jag hade lite, ja, jag fick lite skada där. Men nej, jag är igång. Och jag kommer vara redo.
Och du räknar med att vara med i truppen, antar jag?
Ja, det räknar jag med.
Vad ger du er för chanser? Ni börjar ju hemma mot Rumänien och sen möter ni ju... Om ni vinner den så möter ni borta vinnaren av Bulgarien och Ungern, och det är en plats i EM i potten. Hur? Mm-hmm. Vilka är chanser?
Vi har ju stort självförtroende hemma. Vi har inte förlorat många matcher hemma, och vi är starka där, och det har vi visat. Sen borta, ju, det kommer vara svårt, men såklart vi ska ta oss till EM. Det är vårt mål.
Vad är din bild av Rumänien som ni möter i första matchen?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag har aldrig mött Rumänien. Det är ju tränarens jobb att informera oss om det och deras team. Men klart, det kommer vara tufft. Tufft lag, de har många bra spelare också. Så det kommer vara tufft. Men...
Ingen har ju missat det här coronaviruset, och grejen är ju att det kan ha hänt saker när det här publiceras. Men redan är det ju klart att Norge spelar utan publik och Slovakien spelar utan publik. Det kanske blir utan publik för er också på Island. Hur påverkar det att spela utan publik?
Det är jättetråkigt. Det är som att spela en träningsmatch när du var 15 år. Så det är jättetråkigt utan publik. Matchen blir annorlunda. Liksom. Det är helt annan känsla.
Vad ska man göra? Ska man hellre skjuta på matcherna eller?
Ja, alltså det är svårt. Men som sagt, liksom det är ingen bra situation liksom för oss liksom. Alltså det, men vad ska vi göra liksom? Det är inte vi som styr, så vi ska bara följa.
Hur viktig är publiken för er hemma i Reykjavik?
Den är viktig. Den är alltid fullsatt, så även om det är bara 10 000, men den är alltid fullsatt och det hjälper oss mycket liksom att hela landet liksom står bakom oss.
Med tanke på de framgångar ni haft, både nådde EM 2016 och VM 2018, hur stora hjältar är ni hemma på Island?
Alltså där i början var det ju helt, det var många, alltså vi var jättestora och allt var roligt och bla bla bla. Men sen, det är ju klart, sen blir det ju, du sänker ju ner lite och folk har mer krav liksom nu. Att vi ska ta oss till VM som vi gjorde och vi ska ta oss till EM som vi kommer förmodligen göra. Så nej, såklart, det var stort där 2016, men sen såklart, som allt annat, då sjunker det ner lite.
Blev man trött på den uppmärksamheten? Island är ju rätt litet och att alltid vara i fokus.
Nej, alltså det är okej. Alltså det är, jag kan prata för mig att nej, det är lugnt. Alltså det, man tänker inte så mycket på det.
Hur var EM 2016? Du sköt bland annat er vidare, gjorde mål mot Österrike som gjorde att ni gick vidare. Så hur var hela den upplevelsen?
Ja, det var fantastiskt. Speciellt också för att jag kom in i landslaget där 2015. Där i november efter guldåret med Norrköping. Sen liksom helt plötsligt var jag inne i landslaget. Det var så borta sommaren 2015, då tänkte jag inte ens på det. Så det var extra skönt liksom att komma in helt plötsligt in i landslaget och få åka med till EM och bidra lite till laget. Så det var extra skönt och allt runt omkring EM.
Att slå England som ni gjorde, hur var det?
Det var fantastiskt också. England och Premier League såklart är stort på Island. Alla tittar på Premier League och England såklart är, alltså alla vill slå England. Så det var roligt att få möta England och speciellt att vinna mot dem.
Hur var det? Ni förlorade ju sen mot Frankrike som gick till final. Hur var det att komma hem till Island när det kändes som varenda islänning tog emot det?
Ja, det var liksom som jag hade vunnit EM. Men det var en seger för oss liksom, att vi visade upp oss att vi kan detta och vi kan möta de stora länderna och slå dem också.
Hur många dagars fest var det efter det?
Det var några dagars fest kan jag säga.
Den här vulkanen som gick runt, när började den följa landslaget?
EM, alltså det började då. Och sen efter det hade det bara vuxit mer och mer och mer och mer. Så ja, det är något isländskt kan jag säga. Alltså jag vet inte var den kommer ifrån. Men vi har ju visat upp den för hela världen.
Om ni nu tar er förbi Rumänien och vinnarna av Bulgarien och Ungern, så är det ju en dödens grupp som heter Duga som väntar med Tyskland, Frankrike och Portugal. Det känns ju som, är det ens lönt att åka?
Klart. Klart man ska åka, men det är den tuffaste gruppen du kan få. Och jag fattar inte helt hur det går att få både Nations League, som var Nations League, och EM. Och Frankrike som är världsmästare och Tyskland som har vunnit, jag vet inte hur många. Så nej, det känns... Jag fattar inte hur det kommer, men såklart, vi kommer åka dit och försöka vinna.
Hur går man in i en sån med den typen av motstånd? Vad har man för tanke då?
Inget att förlora. Det är allt att vinna. Vi, alltså, bara visa upp sig liksom. Det är det enda man kan göra.
Apropå det här coronaviruset, så vet vi inte om det blir något EM eller inte. Hur mycket pratar ni spelare om då liksom?
Nej, alltså jag här, då är det liksom vi skakar inte händer, alltså vi hälsar inte. Vi har stoppat det är spritt nästan i varje hörna och så, alltså alla sprittar och tvättar händerna och försöker toucha nästan ingenting, så det är lite såna skakigt, men
vad tror du om EM? Hur liksom ser du på det? Kan man skjuta på ett EM ett år? Eller? Hade det varit samma sak? Om man plötsligt liksom sa att vi spelar inte 2020, vi spelar 2021 eller 2022?
Ja, det hade varit Nej, jag har inte ens tänka så långt. Alltså det hade varit konstigt faktiskt, hade jag alltså inte spela EM. Det har ju aldrig hänt innan, eller? Nej. Så det varit konstigt, för att jag tror att den här virusen kommer ju kontrolleras snart.
VM 2018 blev ju inte riktigt samma succé, även om ni på något sätt var ju med i matcherna. Var det en känsla av att ni var lite mätta och nöjda då, eller?
Ja, det kan vara liksom att alltså det kan jag mätta och inte mätta, men alltså det var liksom en seger att ta oss dit, tycker jag. Även om jag spelar inte så mycket i denna turneringen, men alltså klart, alltså det var en liten seger att komma oss dit, men det var annorlunda förutsättningar, och det var i Ryssland och det var något konstigt liksom med allt.
Nu har ni ju Erik Hamrén som tog över efter Heimir, som ju tog över efter Lars Lagerbäck. Om vi börjar med Lars Lagerbäck, som på något sätt ritade ut vägen mot VM först 2014, som de ju inte nådde, men det sen blev då EM 2016. Vad tillförde han?
Han är jättestor på Island. Han hjälpte hela föreningen mycket. Han liksom visade vägen, och allt var mycket mer professionellt efter han kom, och han ville, det han liksom, för min del kan jag, alltså han, när du är i rum med honom då visar han honom respekt liksom. Han har den liksom,
han har en aura som gör,
precis, att... Ja, du visar respekt och du vill fightas för honom, och det var det han kom med in i laget, och laget sen klart, vi har ju, fick ju upp bra ålder där, 89-orna, och som var, ja, de är ju riktigt på allihopa, och de spelar alla fortfarande, så det var, han hjälpte oss mycket.
Så att det var en kombination av en bra generation spelare och, precis, att han kom in.
Precis. Så ja, och sen var ju Heimer också med honom som assisterande till att börja med, och sen tog han över.
Man ville ju behålla Lagerbäck efter EM, han slutade. Hur kände du som då bara hade haft honom något drygt halvår? Och...
Nej, klart man ville ha kvar honom, men han ville testa något nytt, och det får man respektera, och han hade visat oss hur man ska ta sig till en stor tävling, och vi gjorde det sen, vi följde hans recipe kan man säga, och vi tog oss till VM 2 år senare.
Han är ju på väg nu med Norge, de spelar ju playoff samtidigt som ni spelar playoff, och skulle i så fall vara första mästerskapet på 20 år. Vad är det han gör? Jag menar att han har en aura eller något sånt, men vad, om du skulle säga, vad är det han lyckas med?
Det är enkelt, alltså allt, inget som är komplicerat eller något sånt, allt är så och så, och det här kommer funka, du kommer få chanser, du kommer... Alltså, det är aldrig ge dig en mot en. Det är ganska alltså, viktig regel för honom. Du ska aldrig tappa en mot en situation. Så det är allt, det är inga regler eller något sånt. Det är ganska enkelt.
Han har en tydlig plan för hur ni ska, precis, spela, och alltså, alla vet vad de ska göra.
Du ska göra detta här. Och det här bidrar du till laget, du gör detta här och så vidare. Och alla sköter sitt jobb. Då kommer vi vinna matchen, och det var det vi gjorde.
I Sverige så var han ju förbundskapten väldigt länge och var ju inte alltid populär, framförallt inte på slutet, var folk rätt trötta på honom för att kanske fotbollen inte var så rolig, även om de nådde hyfsade resultat. Kan du förstå det, att man till slut tycker att det är tråkigt, att man vill något mer?
Ja, alltså om fotbollen är inte bra, bla bla bla, men alltså om vi får resultat, och alltså vi i Island, vi är 340-350 000, och vi kan ju inte säga till oss att spela som Sverige eller spela som Barcelona eller Spanien eller vem som helst. Alltså vi vet oss våra gränser, och vi försöker vinna på dem. Vi är starka på fasta situationer till exempel.
Tror du han hade fungerat i ett mer stjärnspäckat lag? Alltså, tror du han hade funkat i Barcelona eller med spanska landslaget eller Portugals landslag med större stjärnor och mer teknik?
Ja, som med stjärnorna att göra, tror jag. Alltså, Det är, alltså, det är ett lag. Alltså, det är hans också. Alltså, det är ingen större än någon annan. Klart, alltså, i Island det är Gylfi, han är störst.
Ja, Gylfi Sigurdsson.
Precis. Han är störst. Men...
Fick han en gräddfil lite, göra som han själv ville?
Nej, det var inget sånt. Och han också själv, man kan ge honom det också. Han Gylfi Sigurdsson, det var han som sprang mest på plan. Det var han som jobbade hårdast på plan. Så det var, det liksom han fick dem, alltså våra stjärnor, och jobba hårt. Och ge allt till laget. Och jag tror att alltså, han hade tänkt bra i ett sånt lag.
Nu har ni ju en annan svensk förbundskapten som ju jag skulle beskriva som väldigt långt från Lars Lagerbäck. Vad är din bild av Erik Hamrén?
Nej, jag tycker hon den är bra också. Alltså vi är ju nära EM. Vi har ju vunnit mot Turkiet och vi har ju spelat bra fotboll, tycker jag. Det var bara i början där som var ganska skakigt lite. Vi förlorade stort mot dem, Schweiz och Belgien. Så, men annars tycker jag att det har kommit in i det också. Alltså han har kommit mer in i våran filosofi och vi har förstått honom också. Så det var lite i början bara.
Hur skiljer han sig från Lasse Lagerbäck?
Ja, det är en bra fråga. Erik och Lars. Alltså det, alltså jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Jag kan inte jämföra de två.
Men de är olika.
De är olika. Men Erik är lite mer, alltså Erik har ett annat sätt att spela fotboll, tycker jag. Det är lite mer spelande fotboll som han vill spela. Han gillar den typ 4-3-3 formationen, men vi spelar ju 4-5-1 till exempel, Island, eller 4-4-2. Så han vill att vi försöker lira mer fotboll på marken. Men annars är det samma, för att han kom in i våran filosofi som vi hade. Han fick anpassa sig till oss lite, att vad hade funkat innan. Så det är ganska svårt att jämföra, för att han fick anpassa sig till oss lite, att detta här funkar för oss i så många år. Så det är ganska konstigt att ändra på massa saker som har funkat för oss, och för att han jobbar fortfarande med samma spelare som Lars och Heimi gjorde. Men sen är det frågan, om man hade ändrat mycket, då hade man sett kanske en annan Erik till exempel.
Hur var det de där första matcherna? Börja med Schweiz, släppte in 6 mål och sen åkte hem till Island och fick stryk mot Belgien med 3 mål.
Nej, det var tufft. Också efter att mycket framgång. Och få liksom ett knockout. Slå rakt ner på marken igen och liksom starta från scratch. Men ja, alltså det var en tuff period. För alla liksom, ny tränare, alltså.
Var det så att man ställde sig frågan, vad är det för ny tränare vi har fått?
Nej, det var inte så. Det var liksom också med för oss spelare, för att vi, det var lite i början som vi ville, han testade spelare nya positioner och så vidare. Så han ville se andra spelare också. Så, men sen efter de matcherna, då började det klicka. Och vi tycker jag att Turkiet hade lite tur bara.
Ja, för ni var ju nära och utmana om en andra plats direkt. Ni hade ju en tuff grupp med Frankrike och Turkiet, och var på slutet på hösten ni tappade.
Ja, Turkiet vann 1-0 mot Andorra till exempel, 1-0 mot Moldova sent, de gjorde mål på 85:e typ, och vann mot Frankrike såklart, det var ju bra gjort, men så de hade lite tur.
Om man ser till truppen, du är inne på dig själv, det är rätt mycket samma spelare.
Vi har hållit liksom nästan i samma lag nu i 4-5 år mer, alltså sedan jag kom in 2015.
Jag menar, det är ju Kari Arnason som spelade ju här i Malmö för länge sedan, som nu är på Island. Jag menar, han är 37 men han spelar fortfarande. Ragnar Sigurdsson spelar. Alltså väldigt många av samma profiler.
Precis. Ja, det är både positivt och negativt. Negativa är ju att det kommer inte upp. Alltså ingen annan får chansen. De unga spelarna kommer inte in. Och sen positiva är att ja, vi vet vad vi kan och vi vet vad vi får från alla varje spelare. Och vi får resultat. Så det är att välja emellan.
Är de unga spelarna för dåliga?
Nej, det tycker inte jag. Alltså det är många bra och duktiga spelare som kommer upp nu. Så nästa så kommande år är rätt spännande på Island.
Så du tror att den här... Jag menar, ni kanske når EM, det är inte säkert, men ni är ändå väldigt nära och ni har gått till två raka. Men du tror att ni kommer kunna fortsätta utmana i och slåss om att vara med i EM och VM framöver?
Ja, det tycker jag. Eftersom att både fotbollen och isländska spelare har, alltså isländsk fotboll har liksom växt upp ännu mer. Alltså eftersom att landslaget har gjort det så bra, då tycker jag att fotbollen på Island och isländska spelare har vuxit ännu mer och sett liksom att detta här, det är möjligt att ta sig dit. Så det är bara att jobba hårt liksom.
Vad är din förklaring till det här isländska fotbollsundret som du ändå är? Jag menar, precis som du säger, ni är ungefär lika många som det bor här i Malmö och ändå tar ni er både till ett EM och VM och nu nära ett EM. Vad beror det på?
Alltså det... Sedan jag var... Vad kan jag säga? Typ 5-6 år. 7 typ. Då har jag sådana inomhushallar överallt nu på Island. Men första inomhushallen var i min stad. 2 gator ifrån mig var mina föräldrar bor. Så jag har vuxit upp och spelat fotboll hela året runt vid bra facilitet och allt. Och min tränare och alla tränare hade en sån, vad heter det,
UEFA A-licensor och
ja, B-licensor. Eller B-licensor. Så det var inga, som jag vet, som är det här i Sverige. Så det är föräldrarna som sköt upp träningar och de, ja. Alltså det jag hade tränare från när jag var 5 år. Och han lär oss att passa och hur man ska göra saker. Så det är lite det. Sen är det ju klart, det är ju mentalitetet också. Du vill ta det vidare från Island. Du vill testa dig själv. Och det är liksom aldrig ge upp.
Nej, för det är rätt fascinerande. När man kollar sån statistik så är det ju, om man ser i snitt per invånare, så finns det ju inget land i världen som har fler utländska fotbollsproffs än Island. Ni har en på 5600, att jämföra med Sverige att det är en av ungefär 60 000 som blir fotbollsproffs. Är det mycket mentaliteten att man vill ta sig därifrån om man vill göra någonting?
Alltså, du vill ta dig därifrån. Alltså, det är ett litet land och det är inte mycket möjligheter liksom, att göra någonting om du vill.
Det är det eller att bli fiskare?
Det finns lite mer, men det är så jag fattar vad du menar. Men det är lite så att du vill göra någonting. Och speciellt när du är bra på fotboll. Att göra någonting med det och försöka ta det vidare till Skandinavien eller ta det till Europa sen.
Så. Många har ju passerat allsvenskan. Ett tag var det ju väldigt många i allsvenskan. Hur kommer det sig? Ser man Sverige och Norge som ett bra steg?
Ja, det gör vi. Gör det på Island, att det är ett bra steg att ta sig hit till Skandinavien, till Sverige. Jag hade rekommenderat Sverige av alla Skandinavien. För att jag testade Norge när jag var 17-18. Och jämförde liksom fotboll mellan de länderna. Att jag hade rekommenderat att komma hit.
Varför föredrar du Sverige framför Norge?
För att där i Sverige är det liksom att även... De lagen som sitter längst ner vid botten försöker spela fotboll. Då alla försöker liksom, vad kan jag säga, försöker vara bättre på, även om de förlorar. Alltså de försöker hela tiden och liksom att växa som spelare. Är det bra att komma hit?
När förstod du att fotbollen kan faktiskt bli en karriär för mig? Jag läste en offside-text där du skrev att du var väldigt liten, liten.
Ja, jag var alltid liten. Jag var alltid minst på plan. Men sedan jag var typ alltså jätteliten, då ville jag alltid vara proffs. Alltså jag ville spela som proffs. Men jag visste aldrig vad det innebär. Liksom. Alltså jag spelar bara fotboll för att det är roligt och jag är bra på det. Så, men sen när jag var typ 15-16 typ, då kände jag liksom okej, jag vill, detta här vill jag försöka göra. Och sen var det 3 år senare då skrev jag på för Norrköping.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Arne Tröstensen var en bärande del av IFK Norrköpings fantastiska guldsäsong 2015. Efter EM-succén med Island efterföljande sommar gick flyttlasset till Rapid Wien, där islänningen blev klubbens dyraste nyförvärv någonsin. Men skador och ständiga tränarbyten gjorde att Tröstenssons tid i Wien blev kort, och inte ens en utlåning till AIK Aten gjorde det bättre. Och bara 18 månader efter flytten var han tillbaka i Allsvenskan. Den här gången i Malmö FF. Här har han försvarat sin landslagsplats och fått spela i Europa 2 säsonger i rad. Men han väntar fortfarande på den första titeln i sin nya klubb.
Du är ju i Malmö nu och är inne på din 3:e säsong här. Och när man kollar statistiken så har du gjort en 15 mål och 17 assist och 80 matcher. Så vad känner du själv om de här åren du har varit i Malmö?
Jag kände, alltså när jag kom tillbaka till Sverige eller och kom hit till Malmö, då var jag på en low period, liksom att jag hade haft dåligt 1,5 år ute i Europa och inte spelat så mycket fotboll, och självförtroende var jättelågt nere. Så komma hit och det är inte bara komma, alltså för att den klubben är den största liksom i Sverige, så det jag fick liksom spark i rumpan liksom och kom igen nu liksom och bygga upp ditt självförtroende och för att vi vet du kan. Så nej, det var en bra steg att komma hit, för att jag dag ett har jag alltså mått som hemma liksom. Alltså det, de har tagit emot mig som mitt hem. Och nu säger jag när jag ska åka hit tillbaka efter semester, jag ska hem. Så det, jag mår jättebra här. Och här, alltså jag har inte än vunnit någonting med Malmö. Alltså det är ganska dåligt tycker jag.
Ja, det är ju lite speciellt. Du kom ju hit och har spelat 2 säsonger då ni inte vunnit SM-guld. När alla tror att ni ska vinna SM-guld. Ni har bäst trupp och bäst förutsättningar, mest pengar och allt så. Och hur ser du på att ni inte vinner?
Alla här i klubben har en vinnarskalle. Det har jag märkt från dag ett också. Att det är inte Chris det du ska vinna. Men alltså jag tror på detta här året faktiskt, att den kommer nu. Så nej, vi måste jobba hårdare än vår motstånd, och även om allt snack, vi har bäst trupp, bla bla bla, vi har mest pengar, alltså det hjälper oss ingenting, för att vi måste göra det där ute.
Väger det upp någonting att ni ändå gått till Europa Leagues gruppspel och faktiskt avancerat, även om ni har åkt ut mot Chelsea och sen Wolfsburg? Men väger det upp att man inte vinner någonting?
Nej, alltså man kan ju alltid skilja sig bakom det liksom, att ja, men vi spelar i Europa och vi har ju så många matcher, och men jag, alltså, du är i fotboll för att spela fotbollsmatcher och spela på stor, alltså de högsta nivåerna, och så du kan inte skilja dig, vi kan inte skilja oss bakom det liksom, tycker jag.
En stor skillnad är ju att Marcus Rosenberg saknas i omklädningsrummet och på plan. Vad betyder det?
Man har märkt att han är inte här längre. Men han är ju ganska bra på att komma hit och hälsa på. Men det kommer vara, det är annorlunda att inte ha honom. För att han, det är samma med honom liksom, att han har en
aura,
precis, att du lyssnar liksom, att han driver dig till ditt max, och så han kommer saknas.
Ja, för jag pratade med någon annan gammal spelare som förklarar att ofta kan den typen av spelare vara viktig i ett omklädningsrum eller på träning, att den sätter ribban upp, hit ska vi. Vem tar över det?
Jag tycker det, alltså vi har ju tagit över, alltså några spelare har liksom bara vuxit ännu mer och liksom bara, alltså vi ska ha ribban högt och vi ska alltid köra vårt max på varje träning, i varje match, och så jag tror, alltså vi spelarna måste liksom ta ifrån honom liksom någonting, att alltså vi kommer ta över nu.
Är du en av dem som kliver in och ryter till om det inte är högt nog, hög kvalitet nog på träning?
Ja, jag kan höja min röst lite, men det är ju klart. Alltså, klart jag kommer, alltså, om jag känner att vi kan mycket bättre eller det är för dåligt, då kommer jag att säga till.
Du är ju inne på din tredje tränare på 2 år här. Vad är intrycken av Jon Dahl Tomasson, som inte varit här jättelänge men ändå kört ett par matcher?
Ja, alltså han har ju en annorlunda förutsättning, och så är så spelidéer och en Ove till exempel. Så det är mer, vad kan man säga, sådana tiki-taka och levande fotboll. Så det, jag tror det funkar jättebra för våra spelare liksom, vilka spelare vi har. Det hjälper oss liksom, att jag anpassar mig bra i sån spelidé och flera spelare, så vi kommer vara farliga.
Wolfsburg, kanske inte så mycket att säga om eftersom de är ett Bundesliga åtminstone över halvan, men det känns ändå att ni hotade aldrig dem alls.
Nej, det är sant. Vi gjorde inte det. Även om vi höll i bollen i stora delar av matchen, då liksom hotade vi aldrig. Ja, nej. Alltså det var inte tillräckligt bra, tycker jag. Alltså jag tyckte att de var inte mycket bättre än vad vi är. Hade vi kanske fått möta dem i somras, hade vi gjort någonting bättre då? Kan man alltid fråga liksom. För att vi är ju i försäsong och de är ju mitt i säsong. Så det är lite, det kan påverka också.
Jag träffade en supporter utanför när jag kollade lite på en träning som var upprörd över att vi i Sverige spelar vår höst, och menar att ska man möta sig med lag som Wolfsburg om, så måste vi spela höst-vår, att börja på hösten och avsluta på våren som resten av, eller många länder i Europa. Tror du det är det som är förklaringen?
Nej, alltså, ja, alltså jag tror, alltså om Sverige vill ta sig och göra någonting mer i Europa, då tror jag att det kommer hjälpa. För att då kommer vi alltid vara i form, och när de stora matcherna, när det gäller liksom att är ute i Europa, att det kommer hjälpa Sverige.
Fast känner du ändå att ni har närmat er, att ni har krympt gapet lite till Europa med tanke på att ni har spelat ute i Europa nu?
Ja, alltså, jag tycker att vi har ju visat att som sagt, alltså det är möjligt att gå ut, och som vi gjorde nu, vi vann vår grupp i Europa League, och Alltså, jag tycker att flera lag i Allsvenskan borde göra det, för att de är ju, vi har ju, alltså det är många bra lag i Allsvenskan så, som kan. Det är bara, alltså jag har tänkt på det liksom, alltså varför de andra lagen har inte klarat. Men det är säkert någonting som saknas liksom med den, som det är här i Malmö liksom, att det är vinnarskalle, och det, även om vi möter Besiktas eller Chelsea eller Wolfsburg eller vem som helst, Dynamo Kiev, du ska vinna. Och det är det som vi går ut med, vi ska vinna, vi ska inte backa hem och försöka försvara vårt mål.
Har man följt den svenska cupen så är det ju, om vi räknar bort syrianska matchen som ändå kom ett speciellt lag med deras bekymmer. Men det var ju inte så att man tittade på Karlskrona och kände att wow, att ni såg jättebra ut. Sen var det okej på slutet med AFC. Men att, och nu möter ni AIK när den har sänt, så vet vi inte. Vi vet inte nu hur det kommer gå. Men liksom, känner du att kommer ni vara i slag till när Allsvenskan börjar?
Ja. Alltså den matchen i Karlskrona, även om jag inte spelade den matchen, att du kunde inte slå fem meters passning utan att bollen studsade upp till ditt bröst, och eller det, alltså det, jag fick höra från spelarna att det gick inte att spela fotboll. Jag tittade på matchen hemma också, så det gick inte att spela fotboll, så det var inget att ta från den matchen liksom. Det, men ja, så vi kommer vara klara, så det är ingen fråga om det.
Du har ju ett väldigt driv och liksom utmanar mycket och så. Känner du att du kanske kommer med till din pass, att du passar in bättre under Jon Dahl Tomasen om han vill spela mer än en mer tiki-taka-fotboll som du kallar det?
Mm. Ja, alltså det min del i alltså, som fotbollsspelare är ju att driva med bollen och försöka, ja, liksom ställa frågor till liksom andra laget, vad ska du göra när jag gör detta här till exempel, och försöka hitta mina lagkamrater. Och så ja, jag tror att, alltså även om jag tyckte att jag spelade ganska bra i den rollen som Uwe satt mig i här om, alltså i förra året, då kommer ju den här rollen också passa mig bra. Man har lite sån, vad heter det, free roll. Man kan göra vad man vill där uppe, och det gillar jag. Och liksom gå runt hela planen, även om jag är på höger, då kan jag gå över till vänster och försöka ha en man med.
Hur är det när man, om man försöker utmana och kanske inte lyckas, men man försöker igen och igen, kan du känna pressen att jag får inte tappa bollen nu, då blir de andra sura, jag har tappat bollen några gånger, eller vågar du fortsätta utmana?
Ja, alltså klart man måste våga, men klart det kommer, tanken kommer ibland, kommer här uppe när man har inte lyckats i 3-4 gånger och tappat bollen, och man hamnar i samma läge alltså femte gången, liksom, okej, hallå, jag får inte tappa bollen här. Men man måste fortsätta våga och försöka i alla fall. Alltså, för att det kommer alltid bli bättre på det.
Ibland en del spelare som har den rollen som du har, att man utmanar, att man, om det är hög konkurrens som det är i Malmö, att man, du gör kanske en timme, det var inte bra, man tar av dig. Liksom, att ibland behöver man mycket förtroende att få mycket speltid, även om man inte lyckas. Hur känner du kring det, att ni just ändå har så tuff konkurrens i Malmö?
Ja, alltså, är du inte bra och gör det inte bra liksom, då kommer en annan och tar din plats. Det är den konkurrensen här i Malmö, att du får inte ha två dåliga matcher liksom, och ja, jag kommer ändå starta den tredje. Det funkar inte så. För att vi har ju många bra spelare här som kommer ta över din plats om du inte jobbar tillräckligt bra eller hårt.
Det känns som att du också har en speltid, att man lätt kan dra på sig skador, att man får smällar och liknande. Finns det en rädsla kring det, att du lätt blir skadad?
Ja, men jag har ju försökt också jobba på det, liksom att försöka komma i läge som jag inte får för många smällar och liksom vara lite mer smart och hitta de ytorna som jag inte kommer få smälla. Men klart alltså, det är en del av fotboll liksom, att få lite smällar och ge tillbaka då.
Det var ju en omdiskuterad smäll förra året, Harris Radetina, att Djurgården gick kort åt dig och ja, du blev borta ett tag och så. Snackar man efter det? Hörde han av sig till dig liksom, eller lägger man det åt sidan?
Ja, ja, så han skickade ett sms till mig och bad om ursäkt och liksom, det var inte meningen. Jag tog emot det, men...
Svarade du?
Nej, det gjorde inte jag. För att jag liksom, det är inget att svara på. Jag tog emot den, alltså jag läste det och...
Men kan man inte skicka bara något svar?
Nej, så jag tyckte inte att det behövdes. Alltså jag... Ja, det var, jag inte skyllde honom någonting. Jag behöver inte svara på en ursäkt. Alltså...
Hur såg du på situationen?
Nej, alltså det, han hoppar ju för alltså, hårt in med sulan emot. Men alltså, jag tror på att han, det var inte meningen. Alltså, han skulle inte skada mig alltså, på det sättet. Men såna saker händer i fotboll också.
Att han inte blev bestraffad i efterhand, hur ser du på det?
Nej, alltså det är inte min... Alltså det är någon annans beslut liksom. Alltså det är, jag, alltså som sagt, jag tar emot den tacklingen och blir skadad. Men alltså det är inte jag som, alltså, men han fick inte ens guldkort. Så det var en hörna efter det.
Ja, men tycker du inte det var konstigt att han inte ens fick ut?
Jo, det var konstigt att domaren inte såg det. Men han sa att, jag kommer inte ens ihåg vad domaren sa. Men han stod rätt nära den situationen och... den hörna.
Fördomen kan ju vara om en islänning att du gillar hårda tag och att ni gillar engelsk fotboll och liksom fysisk fotboll. Kan du uppskatta att det smäller eller hur?
Ja, ja, såklart det ska vara lite smällar och så liksom att fysiskt, men alltså om man tittar på mig, då är jag inte en stor man och jag är inte, alltså klart man kan vara fysiskt också och liksom gå in i tacklingar och dueller och sånt, men alltså jag gillar mer den nutidsfotboll liksom, att nu är det som alltså att spela på marken och försöka mer, alltså tekniskt fotboll.
Ni blev ju tvåa i höstas och ni vann en grupp i Europa League, ändå fick Ove Rössler sluta. Hur överraskad blev du av det beskedet?
Nej, det var liksom, alltså det var, vad kan man säga, mixed feelings liksom, att det var konstigt liksom att han fick sparken direkt, men alltså, så är det i fotboll också, alltså det, du vet aldrig, så du måste liksom bara ge ditt bästa i varje situation och hoppas på att du gör det tillräckligt bra.
Det fanns ju uppgifter i media redan tidigare. Vi skrev i början av november, samma dag som FCK-matchen, skrev i Expressen att det var klart att han får gå och så. Hur snackar man om det? För det gör man ju naturligtvis när ens chef eventuellt ska gå. Vad sa ni till varandra i omklädningsrummet?
Jag såg den efter matchen, såg jag den i, vad var det, i bussen tror jag. Så det är ganska sent faktiskt, så såg vi den. Men ja, klart, alltså alla var i lite chock. Liksom direkt var, fick vi de uppgifterna att han fick få sparken. Så det var en lite chock liksom.
Pratar man med honom om det? Gick man fram till Ove i bussen och frågade, eller han var kanske inte med? Nej. Det är inte aktuellt att fråga Ove.
Nej. Alltså liksom man i sån situation då, nej, då bara ge honom sin tid och han får komma fram och snacka med oss.
Den bild jag har liksom är ju att han var väldigt hård och jag menar, kunde gå hårt åt spelare, unga spelare som inte alltid var glada och så. Var det för hårt?
Jag kan säga ibland var det för hårt. Så, men han hade den träna-idén liksom att det är det hårt, hårda mentalitetet liksom, att det är inget gnäll och allt ska vara tipptopp. Och vissa spelare, ja, ryggen går och böjs lite.
Ja,
alltså det självförtroende sänks ner hos vissa spelare när du får sån, när någon skäller på dig konstant liksom. Såklart, det blir irriterande. Men man kan också lära sig många saker från honom. Att ge sitt bästa i varje situation, i varje träning, varje match. Och sen kan man också liksom, och lära sig saker och in här och ut här.
Alltså ingen menar att ut genom andra?
Ja,
alltså, att man ska inte lyssna på allt han säger?
Nej, man ska inte lyssna på allt vad han säger. För att ta vad du tycker du behöver. Liksom. Alltså, även om han skriker på det liksom, då kan vara vissa saker som man säger att okej, det var kanske rätt. Alltså jag gör detta lite för dåligt.
Så fick du några riktiga omgångar?
Ja, alltså jag fick några stycken som vi skällde ut varandra, men klart alltså sen dagen efter var det lite snack och
varför blev han arg på dig då?
Nej, alltså jag kommer inte ihåg alltså, exakt situationerna, men klart alltså jag fick, han skällde på mig alltså några gånger, många gånger liksom, men det är bara att ta det inom ett örat och utom det andra.
Men det låter som ett oerhört gammalt ledarskap som inte borde kanske existera längre.
Ja, alltså det är ju som sagt, det är lite gammalt, men alltså det finns fortfarande i fotboll och som sagt för oss, alltså när någon sån tränare kommer in är att liksom vi måste anpassa det liksom till, lite till honom. Och som sagt, som jag kom in tidigare att du måste lära dig och ta det positiva, även om det, han säger det på negativt sätt, då måste du ta det positiva från vad han säger och liksom okej, okay, jag kan göra detta lite bättre. Men alltså han gnäller på det och skriker på det, det kan alltså utom det andra örat liksom, och liksom inte lyssna på det, men ta det lite senare efter träning till exempel och tänka på vad han sa.
Var det så att någon spelare ibland stod upp om han gick för hårt åt någon annan spelare?
Jag tror inte det är på träningen, men inte som jag vet, men säkert efter träningen kanske hade säkert Mackan eller någon Berra eller Johan, alltså de äldre spelarna kanske.
Du tror de pratade med honom att försöka?
Ja, jag vet inte. Nej, men okay.
Tror du det var en faktor till att han fick sluta?
Att
han är sån gammaldags ledarstil som med mycket skällande?
Det kan vara. Utan att jag vet någonting om det, men det kan vara.
Om man ser till att spela för Malmö, så du pratar ju mycket gott när man läser intervjuer, så att det är inramning, stor klubb och så. Hur är det liksom just det att med inramningen här?
Jag kommer ju ihåg när jag var med Norrköping och komma hit, det var inte roligt och jag kommer alltid ihåg när vi skulle gå in på planen när hela arenan sjöng. Så det var häftigt liksom, och även om jag var Norrköpingsspelare, att komma in hit och liksom känna liksom pressen. Man kände pressen även om man spelade med bortalaget. Så det var häftigt att komma hit som spelare för Norrköping. Men sen att få spela som Malmö-spelare, det är häftigt att vara en del av denna klubben.
Ja, du har ju dels har du spelat mycket med landslaget runt om, och jag menar både varit i Österrike och i Grekland, så hur väl står sig den här inramningen som ni har?
Den är toppklass. Alltså det, även om det är bara 22 000 då känns det som 35. Så den, alltså jag har varit, det kan jag inte jämföra kanske, men som i Grekland de är helt
ja, det är, du skruvar det, lite med handen vid örat. De är lite galna.
Ja, de är galna. Så man kan kanske inte jämföra. Men ja, alltså som i Österrike också, Rapid Wien har riktigt riktigt bra supportrar. Som och Malmö också. Alltså det är häftigt när supportrarna är så de ger oss så mycket. Och som vi kom in på tidigare, att spela för tomma läktare, alltså det, alltså fansen är ju en del av fotboll. Så, och vi spelar för fansen också. Och klubben såklart. Men fansen är en så stor del av klubbarna. Och
var det ett skäl till den inramningen som är här? Var det ett skäl till att du valde Malmö? Eller varför valde du Malmö när du valde att gå tillbaka till svensk fotboll?
Det var Malmö hörde av sig liksom. Och, alltså jag tyckte och jag sa, alltså det är ingen fråga liksom, och jag vill gå dit, och det gick fort och jag, alltså det var inte så att Norrköping hörde inte av sig till exempel, så det var,
visste de att du var på väg hem och de hörde inte av sig?
Alltså jag sa till att jag behöver gå och tillbaka liksom, som jag känner mig bra och jag mår bra, för att jag mådde inte bra då. Mitt självförtroende, det fanns inte. Så jag behövde gå tillbaka lite och hitta mig själv liksom. Men sen var det ju, Malmö hörde av sig och det var intresse från några andra, men alltså det, så fort Malmö hörde av sig så var det ingen fråga liksom.
Apropå Norrköping, du sköt ju SM-guldet till dem när du gjorde 2-0 på denna planen som vi sitter och blickar ut för i Norrköpings tröja. Ja. Är det SM-guld du vunnit här på Malmö stadion?
Det är SM-guldet jag vunnit med, alltså det här. Men nej, såklart, alltså, jag vill vinna ett SM-guld med Malmö. Det...
Hur stor var annars den resan ni gjorde med Norrköping?
Den var, alltså, mitt första år var så där. Alltså det var, ja. Ni spelare, alltså första året som proffs med Norrköping, och vi var nära och liksom gå ner, alltså vi hamnade i 13 eller 12:e platsen och sånt första året 2014, och året efter, alltså vi fick in Daniel Sjölund och Niklas Berkrot fick vi in, och jag har tänkt på det många gånger, men så det var någonting som hände liksom, alltså vi bara började spela som, alltså jag vet inte vad, vi spelade så bra fotboll, och sen var det också det att vi hade samma lag liksom, det var inga skador som vi hade till exempel, så jag spelade 29 matcher och jag tror flesta spelade 29, 28, 27, 30, några spelade 30 matcher. Så det var alltid liksom samma lag, och vi sen, ja, alltså det var helt magiskt hur vi spelade.
Har du kontakt med en del av spelarna och Jan Andersson så? Ni var ju en sammansvetsad grupp som du blev det året.
Ja, jo, alltså jag, när vi, det var lite efter när jag lämnade, då hade jag lite kontakt med de några stycken i laget, och jag höll fortfarande kontakt med Niklas Berkrot. Och Janne också. Vi håller lite kontakt. Och, ja.
Var det ett bra steg att komma till Norrköping som då inte var en toppklubb? För det är ju många isländska spelare som på något sätt kommit till Norrköping och gjort det bra.
Ja, alltså jag tycker det. Att Norrköping är en jättebra bra steg att komma till, alltså, i den föreningen. Och du får växa och du får tid på det att växa som spelare, och även om de sätter ju krav på det också, men du får den tiden som kanske du behöver och komma till och vara ännu bättre på allt.
Vad gick snett? Du går ju till Rapid Wien, rätt stor affär, 20 miljoner, men där blev du ju rätt hårt sågad av tränaren Goran Djuricin, att du inte gick in i närkamperna och visade fullt engagemang, enligt vad han sa då. Vad var det som hände där?
Nej, det var mycket. Alltså det var... Först kommer jag och åker ut inför EM. Åker jag dit och sätter ner mig och snackar med sportchefen och tränaren. Och allt verkar vara... Alltså de skulle ge mig tid och denna positionen och bla 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 och så vidare. Och sen åker jag med, alltså, till Frankrike med på M, och då får jag ett sms att de har sparkat tränaren. Och ja, alltså då börjar jag från scratch, liksom ny tränare som kanske inte ville ha mig. Så kommer han, Buskens, och ja, alltså det gick inte tillräckligt. Och han får sparken också, och sportchefen också. Så där står jag ensam liksom, med ingen bakom mig. Så sen kommer en annan tränare in. Jag har glömt hans namn.
Det var så många som cirkulerade.
Ja, men jag har faktiskt glömt hans namn, men jag glömmer alltid hans ansikte. Han är tränaren i Tromidos i Grekland. Alltså, ja. Ja, det gick inte bra mellan oss två, kan jag säga. Ja, alltså jag tappade helt, alltså allt intresse liksom. Och sen var den Goran, han var hans tredje tränare i hans tränarstab, och han tog över sen efter han den andra fick sparken. jag måste hitta vad han heter.
Ja, okej.
Men ja, klart. Alltså, sen sitter det ju också med mig. Att jag kanske, jag var inte redo. Eller jag... Och sen var det många delar som inte funkade. Och ny liga, nytt språk, nytt land. Och
en massa tränare, ja, och sportchefer.
Ja.
För det slutade med att du går på lån till AIK Aten som ju inte gick mycket bättre.
Nej, det gick alldeles inte bättre. Kolla här. Nej, nu har de sparkat om honom också.
Ja, okej.
Okay. Nej, han... Ja, alltså många saker jag vill säga. Men nej, han är inte bra människa.
Nej, hur betedde han sig?
Nej, liksom han, det första som man säger liksom nästan är att jag var den dyraste spelaren, bla bla och så vidare. Och han kommer in och säger framför alla liksom att peka på mig, och han är inte mer värt än den här, och som var en 16-åring som var inte ens bra på fotboll, men jag har inte varit med än honom och så vidare. Så han började sköta ner mig och liksom, ja, jag skulle krypa. Och så, ja, det,
han... På ett sätt lyckades han bryta ner?
Ja, det gjorde han. Han bröt ner mig helt, och liksom jag fick försöka hitta tillbaka glädjen att spela fotboll, för att jag hade ingen glädje alls.
Det är helt otroligt, för det är så jävla korkat att bryta ner någon man har betalt mycket pengar. Om man inte vill ha den så borde man ju bygga upp den för att sälja den.
Mm, det hade jag tänker så också, men...
Känner du dig lite bränd av det livet liksom ute, testat på i olika klubbar, att det är tryggare här i Sverige?
Jo, alltså tryggare och inte tryggare. Alltså jag vill ta mig ut till Europa igen, men alltså Österrike kanske hade jag valt ett annat steg kanske i efterhand, för att jag gillar inte alls folket där, och men Wien är en fantastisk stad, så att bo i Wien är fantastiskt, men jag kommer aldrig åka tillbaka dit, aldrig
till Österrike,
aldrig.
Om du har ett och ett halvt år eller två år kvar, det löper ut 2021 så att säga, du, vilka diskussioner för du med Malmö om att förlänga? De förlänger ju Erik Larsson nu och har förlängt många av de äldre spelarna. Gissa att de pratar med dig.
Mm. Ja, alltså vi har ju snackat. Man kan inte dölja det liksom. Alltså, klart, vi har ju snackat. Och vi vet båda liksom att både jag, om inget intressant kommer, alltså, som hände nu i vintern, att det var inget intressant som kom upp. Liksom, att...
Vad fick du för anbud i vintern?
Ja, jag fick några stycken som var inte tillräckligt.
Alltså, vad var det för typ av klubb?
Ja, alltså jag går ut i det. Alltså det är inga bra, liksom, tillräckligt bra, alltså bättre förutsättningar än Malmö. Så jag tackar nej. Jag mår bra här och min familj mår bra här. Så det är...
Så dyker du inte upp något i sommar som är intressant, så kanske du förlänger?
Kan vara så liksom, att det är lite tanken.
Jättebra. Det är ett bra EM, kanske kunde hjälpa till.
Ja, klart. Och det är liksom att visa upp sig i varje match liksom, och växa som en spelare.
Stort tack för att du tog dig tid.
Varsågod.
Veckans podd är producerad av Olle Junel Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och har ni några tankar, önskemål, idéer eller synpunkter, så är det enkelt att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.